Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vi hoppar rätt in. Det är en lördagspodd idag. Vi sitter och spelar in lite så här perfekt tid för mig. 11, jag dricker kaffe. Vi fick ju väldigt mycket beröm för vårt kaffe ASMR-sörpel senast. Så vi håller till godo. Den kanske kommer någon gång igen under avsnittet, vem vet.
Det gör den alldeles säkert.
Men du vet vad, vi kickar igång för det finns mycket att prata om. Men vet vad vi börjar med att nämna idag?
Vad vill du börja att nämna med, gubben?
Vi börjar med att nämna och tacka vår huvudsponsor. Jag har lite dålig röst. Jag har svårt att gå upp i det där tonläget som de förtjänar. Men vi säger stort tack till vår huvudsponsor Hyper som är med oss i vått och tårt. För vått, det är det.
Det är det verkligen, bokstavligt talat.
Bokstavligt talat. Men det som är nice nu är ju att jag har ju spelat på lite annat än paddel. Jag har ju varit aktiv, som jag sa senast, i fotbolls-VM. Var jag aktiv. Gick ju inte riktigt som jag ville där. Det sjuka var ju att när Sverige låg under med 1-0 mot
Spanien, va?
Spanien, så spelade jag på att de skulle komma tillbaka. Att det skulle bli kryss. Så man kan säga att jag är skyldig Sverige en ursäkt.
Det blev ju lika.
Ja, fram till
I några sekunder.
20 sekunder, va? Och så gör hon något drömmål liksom.
Nej, det är helt otroligt.
Ja, jag ber om ursäkt till alla förutom just Hyper då. För det var nog jag som jinxade in den torskarna. Nej, men det har varit kul att kunna spela bra. Men sen är det också nice nu, för nu är Premier League igång. Följer du något?
Premier League är igång och jag får väl ändå säga att jag följer det lite grann. Jag är ett stort fan av Manchester United. Det har inte gått så bra för dem de senaste säsongerna, men förhoppningsvis
senaste decenniet.
Ja, det är också sant. Du behöver liksom inte trycka dit.
Nej, men alltså, jag har ju ingen klubb där, så jag har ju rätt att vara lite kaxig så.
Men ja, jag håller på United, vilket Danne också gör, så att när vi är på resande fot så brukar vi faktiskt följa Premier League.
Men jag vet ganska att han är ganska hardcore fan, är han inte det?
Han är en riktig hardcore fan och han håller ju på med det här.
Han är huligan och sånt på fritiden.
Det skulle jag inte säga. Men han följer Premier League väldigt flitigt för att han har ju sitt fantasy-lag.
Precis. Och
jag tror att Danne lägger ner säkert alltså 1 till 2 timmar om dagen på att modifiera sitt lag hela tiden.
Jaja.
Köpa, byta, sälja skubbar, byta laguppställning konstant. 1 till 2 timmar om dagen.
Men det är kul, det där är bra, det är viktigt. Man måste ha någonting som gör att man kan koppla ifrån allt andra man gör. Sen om det är att scrolla, kolla Netflix eller spela fantasyfotboll, så det spelar inte så stor roll.
Det andra brukar följa fotbollen, jag följer golfen. Mm. Jag spelar mycket golf också. Och det är sjukt viktigt att hitta någonting utanför padden också faktiskt.
Så är det ju. så är det. Nej, så det är kul och det är ju extra roligt som sagt att kolla på matcherna när man lägger något litet bett. Och framförallt i fotboll, för jag kan tycka att fotboll är lite snarkpiller. Mm. Ska väl ärlig, det är rätt trist att kolla på. Det är nästan roligare inför matchen än under matchen. Jag kollar mycket allsvensk fotboll också. Det är jävligt tråkigt. Men då är det roligt att spela typ en trippel. Alltså att man tar tre matcher och så sätter man de tre matcherna tillsammans. För då har man någonting som ofta lever och så kanske man får lite roligare odds när man spelar för en liten slant som jag brukar göra. Så det är ett kul tips. Nej, men och sen så kommer ju padden komma igång här nu också och det händer väldigt mycket på Hyper med deras nya sportbook. Jag tjatar om den, men det är nice för att det gör ju att de får mycket mer options, möjligheter att påverka odds.
Mm. Så, det ser vi fram emot.
Och kriga för att försöka få in lite lokala odds, typ när vi kör någon SPT eller när vi kör någon tävling. Och det är inte långt borta nu, så det är därför vi jobbar in dem så här tidigt i podden.
Det här har varit jävligt nice.
Eller hur?
Det var lite coolt också med lite live betting under typ en tävling där man liksom, där man kör en live tävling och man bara kan betta på plats. Så att alla som vill betta måste åka dit och kolla på matcherna live.
Det har varit fett.
Det har varit skitfett.
Och men tänk nu EM-uttagningen.
Oh.
Det hade varit fett också.
Bara, kunna betta vilka som är uttagna.
Kommer Pablo med i landslaget? Två gånger pengarna.
Ja, det hade varit jävligt kul faktiskt.
Borde vara 1,20, men absolut.
Ja, definitivt.
Men vi säger stort tack till Hyper och ladda ner deras app för bästa spelupplevelse. Och sen uppmanar vi såklart ingen till att spela för mer än vad de kan. Man ska alltid spela ansvarsfullt. Man måste vara 18 år och man kan besöka stödlinjen vid behov.
Men, yes, sir.
Stort tack Hyper och vi liksom bara så jetflyger rätt in i avsnittet. För det är väl lika bra att hoppa. Ska vi inte ta den liksom den mest relevanta nyheten först? Jag tänker landslaget.
Såklart ska vi hoppa in rätt in i landslaget.
Jag bryr mig inte om hur du mår och sånt, utan nu kör vi bara liksom på här.
Skit i det.
Du ser ut att må bra i alla fall.
Jag mår bra. Och det måste ha varit lite jobbigare för Bjösse och Marie, tror jag, när de skulle ta ut det här laget.
Mm. Ja.
Eller vad säger du? Det är ingen lätt uppgift.
Nej, såklart inte, men det är ju det. Det är som som alla amatörer säger när någon ska göra något svårt, typ lägga en straff i en VM-final. Ja, de får betalt för det. Det är det de får betalt för.
Det är det de ska kunna, det är det de är bra på.
Det är just så Marie får så bra betalt. Men det är ju någonstans det de signar upp för, så att man måste väl göra sig bekväm med det obekväma. Mm. För det är alltid några tår som kommer bli ömma när det är många som vill vara med i landslaget, självklart.
Så är det definitivt. Så är det definitivt.
Nej, men vi börja?
Nej, jag vet inte. Vad vill du börja? Herrar eller damer?
Ja, alltså vi kan väl börja med damer. Ladies first.
Ladies first, always. Mm. De som är uttagna är då Amanda, Linnea, Barre, Carolina. Då är det Carolina, Navarro, Björk. Ayla, Sofia, Ida och Anna.
Ja. Och då har jag direkt en fråga som jag vet att några lyssnare har ställt. Och då är det, hur kommer det sig att Carolina, Navarro, Björk kan spela för Sverige?
Mm. Men hon har ju dubbla pass, va?
Jag tror att hon har dubbelt medborgarskap, ja.
Mm, precis. Jag tror hon har, jag vet inte om det var hennes farmor eller mormor som är från Helsingborg och till och med bor här fortfarande.
Ja, just det. Ja, det är också ett krav i landslaget. Jag har glömt säga att man måste antingen vara från Helsingborg, bo i Helsingborg eller träna i Helsingborg.
Är det Hammi som sagt detta, eller?
Nej, jag vet inte. Jag går bort fakt.
Okay. Det går fakt.
Okej, okay. Så det är väl därför då. Så är det är det som krävs typ för att få spela landslaget, va? Det är att man har ett pass.
Ett pass. Svenskt medborgarskap. Det är det som krävs.
En forehandvolley efter det då. Men passet först.
Passet först.
Ja.
Volleyn sen.
Fattar. Okej, okay. Så det är det. Men men vi gör så här då. Finns det någon där? För det är också dumt. Så här, paddelcommunity är för litet. Vi ska inte slänga någon under bussen. Men finns det någon där som du blev förvånad över?
Absolut inte.
Samma här. Jag tyckte faktiskt att den kändes rätt given.
Jag tycker att det var ett givet lag. Sen så har vi, om vi kollar på damsidan, så tycker jag att vi har sjukt starka backhandspelare.
Mm.
Vi har inte så många forehandspelare, alltså renodlade.
Nej.
För de renodlade forehandspelare vi har nu i landslaget, det är ju Ayla. Hon har alltid varit forehandspelare.
Anna Åkerberg, va?
Anna Åkerberg. Och sen har vi ju Soffan nu som spelar 100% på forehandsidan.
Ja.
Det är de tre. Soffan spelade på backen innan. Barre vet vi också kan skifta lite, men hon är ju mer
hon
än
backen. Bäst på backen, det har hon ju sagt många gånger.
Hon spelar ju mycket bättre på backen sidan även om hon gör det bra på forehandsidan. Så att vi har egentligen tre forehandspelare och fem backhandspelare på damsidan, så att den tuffa uppgiften för Marie, den kommer, och det är liksom vilka backhandspelare ska få spela.
Ja, för det slår ju. Det är en sak att ta ut laget, sen ska man sätta ihop lag i laget.
Det är det. Och av åtta spelare så är det ju sex stycken som spelar. Det kommer bli lite tufft. Blir det svårt, och där kommer det ju komma in många faktorer som påverkar laguppställningen, och det är ju dels förutsättningarna. Vi kommer spela i Sardinien. Jag gissar på att det är utomhus.
Såklart, det är därför det är där.
Sol och vind. Vilka klarar av det bäst? Vilka spelar bäst tillsammans?
Dagsform
dessutom. Vi får se helt enkelt. Och jag tycker ändå att alla de här tjejerna spelar ju bra ju. Sen har vi Carolina Navarro och Björk som har en erfarenhet som ingen annan på damsidan har.
Så är det ju.
Jag tror nästan man får... Det som är bra här är ju att jag vet att vi ska åka ner i god tid den här gången. Till VM-kvalet förra året så åkte vi liksom typ dagen innan.
Ja, som inför ett VPT-kval. I princip, ni kom dagen innan och körde på. Men där fanns ju inte heller riktigt, för det var uppbyggt bara för den tävlingen. Så det fanns ju inte riktigt samma möjlighet att åka ner innan och provspela och träna och sånt heller. Sen fanns det ju inte heller samma budget. Nu finns det ju faktiskt lite pengar i förbundet. Mm. För att man är med i Riksförbundet ju.
Ja, alltså förutsättningar hade vi. Vi hade kunnat åka dit tidigare. Det finns många klubbar i England. Det finns många ställen att träna på. Eller så hade vi kunnat samlas.
Jag tänkte förlåt på tre dagar.
Det var ju två år sedan. Jag tänker VM-kvalet förra året. Ja. När vi åkte till England för att kvala. Precis. Och så var vi där en dag innan liksom, och kände på banorna bara och bollade lite. Nu ska vi faktiskt samlas innan och spela ihop oss i flera dagar. Mm. För att verkligen liksom känna av i olika uppställningar, i olika format och vilka som spelar bäst med vilka.
Och den i England krockar ju till och med VPT där Vindahl gick långt. Kommer du ihåg det? Han var ju nära på att missa matchen.
Precis, han kom ju någon timme innan match bara.
Men han hade torskat mot LeBron Galan. Så, han
så att nu är det ju andra förutsättningar. Så att nu kommer jag faktiskt åka ner till Italien i god tid ett par dagar innan. Och det tror jag kommer vara väldigt nyttigt och bra för laget. Dels för att alla ska försöka hitta formen i de förutsättningarna. Och sen också spela in sig. Spela in sig i olika format. Vilka funkar bäst? Vilka funkar näst bäst? Och hur kan vi ställa upp för att liksom vinna mot de här stora nationerna som vi vill slå nu i ett mästerskap?
Såklart. Björkman sa till mig att det är så svårt att få till ett camp. För det har ju man ju velat ha, liksom, att man samlar landslaget eller folk som är liksom påtänkta till landslaget och tränar och spelar upp. Men det är så svårt med spelschemat, för det är så aggressivt spelschema för er som spelar internationellt. Så då sa han det att ambitionen, det här var ju för någon månad sedan, så ambitionen är då istället att vi försöker åka ner på torsdagen och så börjar då kvalet på måndagen till exempel. Mm.
Precis.
Eller mästerskapet på måndagen. Så då får man liksom campet i princip på helgen innan, och då bygger man kanske lite teambuilding och så vidare där, för det är så svårt att göra det innan.
Definitivt.
Det är klart.
Och framförallt testa på olika formationer. Innan har vi ju nästan testat oss fram under mästerskapet.
Ja.
Att mot lag som vi ska vinna, att vi testar lite olika formater. Nu har vi verkligen tid att finslipa på det. Och det som funkar bra, göra det ännu bättre och ta fram olika taktiker inom varje lag för att verkligen vinna de här tuffa, jämna matcherna.
Men vad har vi för, om vi pratar medaljchanser på damsidan då? Hur ser du, hur skulle du ranka laget om du tittar på det, du som har lite bättre koll?
Den är svår. Alltså, de stora nationerna är ju såklart Spanien, Portugal, Italien, Frankrike. Jag tycker att både på här sidan och damsidan så är det typ samma, alltså det är lika jämnt inom de nationerna, både herrar och damer. Så att jag tycker ändå att vi ska sikta på ett silver alltså.
Ja, det är så.
Alltså jag tycker vi är där om lottningen är på vår sida. För det som kan förstöra för oss, det är att vi kan få ett Spanien i kvartsfinal eller i semifinal. Och det kan ju påverka hela chansen för medalj. Får vi dem i fel omgång, alltså typ i en kvartsfinal, då slåss vi inte som brons. Då är vi helt körda kanske. Jag vågar inte säga helt körda, man vet ju aldrig, bollen är rund. Men jag tycker att både herrarna och damerna ska slå Frankrike. Italien lite tuffare, men jag tycker vi ska ha dem. Och Portugal, deras spelare har verkligen visat alltså tendens på dålig form på sistone. Vasco Pascual till exempel, tillsammans med, nu vet jag inte vem det var han spelade med, Tom Perry. Jag tror de blir krossade av Persson, Adam Axelsson i Göteborg. Jag och Danne slog väl deras bästa par skulle jag säga nu. Det är ju bröderna Deus. Oliveira. Tresättade tight. Men det är deras bästa lag, vilket ändå är bra. Sen har vi Oliveira. Ingen vet vilken tour han spelar. Han har inte vunnit typ en match i år. Nej. Han har ju spelat rätt mycket med en ung kille från Portugal som betalar honom. Ja. Men han har ju gått in och råtankat ju. Och man har ju hört från bakvägar att han är ju inte så uppskattad i Portugal längre.
Okej.
Så att det kanske är lite konflikter. Det kanske är...
Men är det samma på damsidan dåligt, då? Följer de nationerna lite grann som Sverige? För vi är väldigt jämna på dam och herr i placeringar och så ju.
Jag tycker de är rätt jämna faktiskt. Både herrar och damer. Däremot vet jag inte hur läget är bland damlandslaget. Men jag vet att här sidan i Portugal är lite sisådär faktiskt. Ja, det kommer självklart vara tufft att slå dem. Men det är väl ändå den nationen som fram tills i år som jag skulle hålla högst av Italien, Frankrike och Portugal. Jag tycker liksom vi har tagit stora steg framåt både på här sidan och damsidan. När det gäller paddelutveckling nivåmässigt. Vi har ju också många spelare som har testat på att spela mer internationellt i år än tidigare. Så att vi har mer erfarenhet i år, vi har mer kött på benen och jag tror att både Björkman och Marie känner laget bättre, för de är väl inne på sitt tredje år som förbundskaptener. De vet ju vad de har gjort bra, de vet vad de har kunnat göra bättre och jag tror att nu kommer vi inte lämna någonting åt slumpen. Och verkligen maximera vår potential. Liksom. Och mer än så kan vi inte göra.
Nej, men sen är nästa fråga. Det kommer ju antagligen spelas utomhus. Hur bra står vi oss utomhus? För vi pratade om det förra podden. Vi kanske tävlar helt för lite utomhus som svenskar.
Det tycker jag definitivt vi gör. Och det står jag bakom att vi tävlar alldeles för lite utomhus. Och det är ju där kommer vi bli påverkade och det kommer ha en stor inverkan också i vilket lag vi kommer ta ut.
Ja.
Beroende på vilka vi möter. Vi vet ju sen Marbella att med facit i hand så hade vi kanske ställt upp laget lite annorlunda. Och det är väl sådana faktorer vi kommer tänka på nu när vi ska ta ut laget. Men det är därför det är så sjukt viktigt att vi har det här lilla campet, det här lilla lägret innan. Så att när vi väl spelar mästerskapet så har vi inga tveksamheter, utan då vet vi att okej, det här är det bästa vi har. Det här kör vi på. Går det vägen, då vet vi att okej, vi gick in med vårt bästa. Och inte liksom kanske kliver av ett mästerskap med massa funderingar. Till exempel att man tänker, tänk om vi hade ställt upp så här. Eller tänk om vi hade gjort det här annorlunda. Utan nu känns det som att...
Kan inte du som rutinerad räv då, för de som inte har kanske kollat på ett mästerskap tidigare, bara förklara hur spelformen är och om det är gruppspel eller inte gruppspel?
Det är gruppspel. Sen varje match, alltså varje gång vi möter en annan nation, så är det bäst av tre matcher. Och de här tre matcherna får du ställa upp precis som du vill. Du kan ställa upp ditt bästa lag som första match, ditt bästa lag som en andra match, ditt bästa lag som en sista match. Så det är helt upp till dig. Sen är det inte så mycket, man rekommenderar aldrig att spara sitt bästa lag till sista match.
För den kanske inte är viktig nu.
Vi kanske inte snår dit om man förlorar de första två. Så att oftast brukar nationens bästa lag antingen spela första match eller andra match. Och sen så har man ju ett tredje avgörande om det inte är avgjort efter två.
Så det är rätt mycket taktik också i hur man väljer att placera och ta ut sitt lag, eller hur? Och det här lämnar man in strax innan matchen ska börja och sen kan man inte ändra, eller hur funkar det?
Men precis, det är sjukt taktiskt och man får inte se hur det andra laget ställer upp.
Precis.
Båda tränarna kommer in, jag vet inte vad det är, typ en kvart, 20 minuter innan match eller en halvtimme. Mm. Och så ska de lämna uppställningarna skriftligt till domaren då, samtidigt.
Ja.
För att det inte ska bli några ändringar om något lag får nys om hur det andra laget ställer upp.
Så exakt.
Man ställer upp sina tre formationer. Man lämnar in det till domaren samtidigt, ungefär 20 minuter, en halvtimme innan match. Mm. Och därefter så får man inte ha några ändringar.
Nej, det är det som jag tycker är kul med den här.
Det är rågummi.
Ja.
Det är rågummi.
Det är mycket tissel och tassel i gruppen. Det jag kan gilla det.
Ja. Och det är också så här. Skulle man till exempel spela en semifinal. Jag minns ju när vi var i Marbella och spelade i EM för 2 år sedan. Mm. Då skulle vi möta Italien. Då började vi kolla liksom hur de hade ställt upp tidigare matcher. I gruppspelet, i kvartsfinal. För att precis. Veta ungefär hur de kommer ställa upp mot oss.
Ja.
Och det är likadant. De andra lagen kommer ju studera oss ju.
Såklart.
Och där kan man ju också liksom ställa upp mot svagare lag lite annorlunda för att inte ge motståndarna facit på hur vi kommer att ställa upp. För att ställa upp exakt likadant hela mästerskapet, då kommer de ju läsa av det ganska enkelt.
Ja.
Så nej, att det är mycket taktik.
Ja, men det är
mind games.
Det är sjukt kul. Det är också därför det är väldigt roligt att följa. Ja, men spännande då. Men som sagt, finns det några liksom som kommer underifrån på damsidan som du tror kommer ta sig in i landslaget? Någon som du tänker på?
Där har jag faktiskt inte så bra koll. Jag har inte följt alla matcher på svensk padel. Men jag har ju oftast följt semifinaler och finaler. Mm. Och där har vi ju damerna som är i landslaget, tycker jag.
Yeah.
Som är de bästa i Sverige då. Jag tror att det kommer att vara ett bra sammanhållning också. Så även om du tar ut det bästa laget, det viktigaste är liksom att du har sammanhållning i laget också. Att du verkligen tror på det.
Gul och blått.
Och framförallt att man kommer överens, man stöttar varandra. Ja. Liksom man har bra feeling i laget. För att är det så att du har några spelare i laget som inte går samman, liksom, där blir lite intriger. Alltså, det är svårt att få det att funka.
Mm. Så att laget där tror jag.
Ja, definitivt. Alla dagar i veckan.
Men på här sidan då, där var det väl lite mer prat i alla fall runt omkring på Instagram och annat kring laget.
Ja, där har jag ju bättre koll.
Ja,
och där tycker jag det är svårare att välja ut vilka som skulle med och inte. Alltså om vi tar laget som är uttaget, om vi tar backhandsidan först, då är det ju Vindahl, Stjärn, Linus och Adam.
På Axelsson.
Adam Axelsson, ja, precis. På forehandsidan så har vi ju mig, Appelgren, Pierre och Albin.
Ja.
Bra lag. Jag tycker liksom Adam har ju kommit fram från ingenstans egentligen i år och verkligen stormat och chockat många. Mm. Många svenska spelare. Så att han har gjort otroligt bra resultat internationellt, alltså på FIP-tävlingar. Jag tycker inte riktigt att han har slagit igenom på SPT, men han har gjort många bra tävlingar på FIP:en i Sverige och internationellt. Han har slått Portugals näst bästa eller tredje bästa lag med Christopher Persson som vi nämnde tidigare. Så att han är verkligen någon att räkna med. Jag tränar ju med honom i daglig basis, så jag tycker att han tar framsteg hela tiden. Han vågar ta för sig, han är modig och han gör sig stor. Så att det är liksom någon du kan verkligen skicka fram för att han kommer tävla bra. Och sen så har vi ju Appelgren, självklart. Han har också tagit många framsteg, tävlat mycket i Sverige, det har gått bra på SPT. Någon, vad är det, en eller två finaler kanske i år. Många semifinaler.
Ja, som sämst semifinal tror jag han och Linus har ju i år.
Så att det är ju väldigt bra. Och då är man ju stabil.
Verkligen.
Och Pierre och Stjärn, jag vet inte om de har tagit någon titel i år. Jag tror inte det, va?
De vann titel, som de själva säger.
Ja, precis. De vann ju många SPT-tävlingar i slutet av förra året. Men jag vet inte om de har tagit något i år. Men det är ju ett par som har varit där uppe i toppen väldigt ja. Länge nu.
Ja, men jag rankar ett av två eftersom att du och Danne kanske inte tävlar så mycket i svensk, på svensk mark.
Ja, men precis. Så att de har gjort det bra. De är stabila. Vad ska jag säga? Deras, ja, Victor vet jag har ju tävlat mer utomhus. Ja. Pierre har ju inte sett utomhus så mycket. Så att där skulle jag sätta ett minifrågetecken. Men jag vet att bara liksom han är ett jävla pannben och skalle. Mm. Så att han vet ju verkligen hur man tävlar. Så om det är någon som kan rätta till det väldigt, väldigt fort så är det ju Pierre. Så att jag hoppas ja. Verkligen att han tar kanske jobbet nu och tar lite ledigt. Så fort solen skiner.
Ja, och precis.
Passa på att träna utomhus nu inför
sen EM. Man väl tänka så här att i ett landslag, man ska ju ta ut, som du säger, man ska ju ställa upp med tre lag, inte med sex spelare. Och det finns egentligen inget lag som är så självklart tillsammans som Stjärnor på en fred. De har ju alltid tävlat tillsammans också.
Jag är inte så självklart på det.
Nej.
Jag kommer till det. men
det kan ju inte säga att de inte har spelat ihop i alla fall och att de spelar bra ihop.
Det har de. Det är inte det jag säger.
Nej,
de spelar, de spelar väldigt bra tillsammans. Sen har vi Albin. Jag tycker att han också tar framsteg hela tiden. Han gör ett jävla jobb här varje dag i Helsingborg. Men även om han gör jobbet, om du bortser från det, så tycker jag att hans utveckling blir bättre och bättre. Han har ju grindat på mycket utomhus här med oss också. Så att det är en spelare som jag tycker som du verkligen kan kasta ut och få honom att prestera utomhus också.
Mm.
Det är ju laget. Och om vi spolar tillbaka bandet lite nu till Pierre och Victor, så tycker jag ju Victor har spelat jävla bra med Appelgren också.
Absolut, det har han ju.
Det är därför. De har gjort några riktigt bra matcher utomhus, och jag tycker liksom det ska inte vara så himla givet att Victor och Pierre spelar, för att vi har faktiskt ett annat par i landslaget som har spelat väldigt, väldigt mycket ihop, och det är Victor och Äpplet. Mm. Mm. Så att, ja, en liten heads up där kanske, jag vet inte. Vi får väl testa oss framåt, men som du nämnde, man tar inte ut sex spelare utan du tar ut tre lag. Så att det gäller att maximera de här tre lagen, och ja. I detta fallet så måste man ju maximera dem i de förhållanden vi kommer spela i. Men självklart, först och främst så hade man ju självklart sett Pierre och Victor. Att de spelar ihop med tanke på det de har presterat de senaste 12 månaderna.
Nej, men det är inte så. Jag tänker mer att liksom, när Björkman då tar ut laget, så borde han ändå tänka, okej, jag tar ut den spelaren för att den spelaren borde kunna spela tillsammans med den här i landslaget. Alltså, man måste ju ändå se lagen lite grann framför sig, och gärna kanske mer än en konstellation. Liksom. Mm. Precis som att det är inte så att jag tar ut Simon och Danne och så kan de bara spela tillsammans. Mm. Alltså, så är det ju inte.
Nej.
Men det är klart att om man skulle vilja... Men man måste ju någonstans i sitt huvud tänka vilka kombinationer av spelare kan vi sätta ihop här då? Mm,
precis.
Så, men jag vet inte, jag kände väl bara lite så här att det var... Alltså att det kändes så här spänt och jämnt. Liksom. Det kändes som att det fanns andra också som skulle kunna bli uttagna. Förstår man?
Sjukt jämnt. Och kollar man på den senaste SPT:n så tycker jag de som stack ut i mina ögon, det var ju verkligen Knutsson och Pablo.
Verkligen.
Satan var bra de spelade, och jag tror att det är sen Knutsson har typ flyttat hem att han har börjat spela på ett annorlunda sätt, alltså njuta av padden på ett annat sätt. Jag tror att han kommer trivas bra i Göteborg. Han har flyttat till Göteborg nu, jag tror att han kommer göra det bra där, och även om det kanske inte är samma satsning i Göteborg med padden som det var i Malaga, så tror jag att han kommer ändå prestera bättre. För att jag vet att han pluggar nu också. Men jag tror att han har hittat typ harmoni i det. Alltså en balans, som vi nämnde tidigare också, som är viktigt att ha. Verkligen. Både liksom inom sporten och livet. Och jag tycker att Kalle och Pablo spelar riktigt bra. Riktigt bra. Första set mot Cayetano och Roger Aromi. De hade ju tre eller fyra setbollar faktiskt att ta hem första set.
6-4 tiebreak.
Precis, och lyckades inte ta vara på de chanserna. Och sen så var det lite som att luften gick ur dem.
Ja.
Men de visade i alla fall en otroligt hög...
Men det var en bra tävling helt enkelt. Så är det ju. De har ju varit i landslaget tidigare också. Så att det kändes ju som att... Alltså jag bara menar så här, jag visste inte vilka som skulle bli uttagna. Så kan man ju säga. Det var svårt att gissa. Ja. Så att... Och jag tycker så här, jag vill inte ens säga för att jag känner mig lite för okvalificerad för att liksom ta ut ett landslag, så jag vill inte ens säga vilket jag, för det känns inte så relevant. Så är det ju, men jag kan väl bara säga min magkänsla är väl så här att det kanske inte, alltså om vi tittar på landslaget då som här, så kanske inte det är det bästa laget. Vad vi har för spelare, så tror jag kanske inte att det är det bästa laget, men att det kanske kommer kunna bli, och att det är så man kanske har tänkt lite grann i landslaget, att man bygger.
Jag tycker det är skitsvårt, för att alltså, om man bortser från de som blir uttagna, så är det ju Pablo Knutsson och Anton Andersson. Vi får inte glömma Anton heller. Han spelar jävligt bra, alltid presterat, och du har alltid kunnat lita på honom. Men samtidigt, det är tre lag du ska ta ut. Alltså, det kommer bli sex spelare. Så även om det är åtta stycken uttagna, så är det två av dem som inte kommer spela.
Ja. Men de kanske spelar någon annan match och så vidare.
Ja.
Mot andra nationer. Mm.
Men det är fortfarande det är tre lag som kommer liksom spela och stå där och representera Sverige när det väl gäller. Ja. När det är liksom kniven mot strupen. Och jag tror att det laget har säkert Bjösse redan klart i sitt huvud. Vilka det som kommer spela.
Alltså, det förväntar mig.
Ja, precis. Så att, och det är skitsvårt att ta ut ett lag. För att det är inga, egentligen om du kollar på här sen, det är inga av de som är så jämna. Alltså alla är jämna. Och det är ingen som sticker ut. Ingen som har tagit en titel i år kanske.
Nej.
Eller på de senaste sex månaderna så är det ingen där som har tagit en titel. Och Nej. Då är det liksom skitsvårt. Vem är bäst? Vem är bäst just nu?
Nej.
Vem är bäst? Alltså, för tillfället.
Man får titta på vem som är mest konsekvent och annat. Och liksom. Sen, jag antar, alltså, det är väl klart att han har sjukt mycket förtroende för Andreas. Och att man tränar med Andreas och syns där hela tiden. Det uppenbarligen gör ju mycket. Alltså, om vi lägger humorn åt sidan, så är det ju. Det visar på, och jag tror att det är nog väldigt bra även för Andreas legitimitet. Det finns nog ett gäng 15-åringar just nu som sitter och övertalar sina föräldrar om att de ska flytta till Helsingborg och satsa på padden. Mm. För att det är ju vägen att gå om man ska synas och visa att man gör jobbet.
Mm.
Så är det ju. Och jag säger inte att det är ju en framgångsfaktor självklart. Ni tränar ju bra ihop, och det blir bara så att det blir liksom som ett litet mecka, och då kanske man automatiskt drar lite siktet ditåt. Och det, då kanske man inte ser allt annat. Alltså, så är det ju. Så att, nej, jag vet, alltså, det är ju så svårt. Jag tycker det är ett jättebra lag. Så att, sen vet jag vet inte, ibland, det finns ju alltid två olika teorier. Jag vet inte vilken som är rätt. Den ena teorin är så här, man tar ut lovande spelare för att man vill satsa på dem. Teori två är att man tar inte ut lovande spelare för att man vill att de ska träna och satsa ännu hårdare för att de vet att de är nära att bli uttagna.
Jag tror inte Bjösse tänker så.
Nej,
jag
bryr mig inte om det. Jag finns två olika.
Jag fattar. Ja. Men jag tror att han bara gick på, okej, dessa är de åtta bästa jag har typ.
Ja, men då kan han ju inte gått på resultat.
Det beror på vilket resultat du kollar på.
Jo, men det de har tävlat i år då.
Ja.
Om vi tittar på resultaten de har. Alltså, de tävlingar man har gjort liksom.
Ja, precis. Och det är det som är så svårt, för att du måste ju väga in både internationella och nationella tävlingar då ju.
Jo, absolut. Men jag bara menar att jag tror inte man har gått på resultat, för då hade det nog sett annorlunda ut. Men jag tror man har gått på sin egna erfarenhet.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
erfarenhet. Mm. Alltså Bjusse som har erfarenhet. Mm. Han har ju liksom en erfarenhet som inte jag har eller någon annan har. Och sin egna liksom känsla. Sen också då såklart att han har rådfrågat med deras tränare Andreas i det här fallet eller annat. Så att han vill ju ha dem som satsar hårdast på sporten, tror jag. Och det tycker jag är helt rätt. Det är ju sådana som ska vara i ett landslag.
Gud ja, gud ja.
Så, nej, så att det är ju... Men, nej, fan. Det är, jag tycker laget ser bra ut. Sen är det bara spännande att säga okej, vilka konstellationer och hur kommer det gå?
Precis, verkligen. Och det får vi se helt enkelt. Alltså,
kan du leka med det här då? För jag menar, du och Vindahl kommer ju troligtvis ställa upp mot ett tuffare motstånd i antingen första eller andra omgång. Rimligt.
Mm. Mm.
Och sen, det är det ju. Och vem skulle du sen då sätta i en prio 2-match då? Stjärnbom Frey eller splittar på dem och sätter Stjärnäpplet? Vem ska Linus spela med Bonfré då?
Alltså skulle jag ta ut, alltså så som Bjössa har tagit ut laget av spelarna som är uttagna så är det ju jag och Danne. Där har vi ett par. Sen har vi Victor och Pierre, ett annat par. Ja. Appelgren, Linus, ett annat par. Och så tror jag att Bjössa har tänkt att Albin och Adam skulle kunna vara ett fjärde par.
Okay.
Där dessa fyra paren kan mixas. Om någon blir sjuk så kan, alltså man måste ju tänka in worst case scenario. Att då tänker han, okej, shit, blir Pierre sjuk? Okej, då hoppar Appelgren in med Viktor.
Och skador och allt annat.
Exakt. Så att där tror jag de basparen är, tycker jag. Mm. Och det, ja, där tycker jag Marie har mycket svårare att göra med damerna. För att jag tror hon kan blanda mer.
Ja.
Och där finns fler alternativ. Och som jag sa, där finns ju 5 backhandspelare och 3 forehandspelare, så att samtidigt som att en av de backhandspelarna, alltså Barre då, kan spela foran också.
Mm.
Så att,
just det.
Jag vet inte, den är lite
svår. Det är också
svår.
Bra, för man kan ju verkligen psyka ner motståndarna mycket där genom att någon som spelar foran spelar helt plötsligt backhand. Och sen så vet jag, vi har ingen aning hur de kommer ställa upp. Liksom.
Nej, precis, verkligen inte.
Hur och mycket där... du som har varit med innan, hur mycket har ni spelare att säga till om hur ni ska ställa upp och sådär?
Inte mycket. Alltså det är upp till förbundskaptenerna. Alltså vi,
pratar ni inte tillsammans? Eller?
Vi pratar inom laget allihopa. Öppet liksom och säger liksom att känner vad man, alltså man pratar och säger vad man tycker. Sen så kanske i vissa fall så snackar man ju mycket med förbundskaptenerna och ger sin input hur det andra laget ställer upp och vilka spelare de har. Där jag kanske som kanske spelar mer utomlands känner till fler av motståndarlagets spelare.
Ja.
Och där tror jag att eftersom vi är fler och fler svenskar som spelar internationellt och börjar göra ett namn för oss, så börjar ju de andra nationerna också ha bättre koll på oss. Damsidan så har ju Amanda som tävlar väldigt mycket utomlands, men sen så har vi inte många som spelar utomlands. Barra har ju spelat en hel del APTs, även Ayla. Så att det är väl kanske att andra nationer har lite koll på dem. Men sen så har vi liksom Anna, Ida, Soffan och Linnea som inte har spelat så mycket hittills utomlands. De är lite mer okända och det kan ju vara...
Det är också bra för oss.
Det är sjukt bra för oss. Sjukt bra. För jag tror de kommer underskatta våra spelare.
Precis.
Så att,
alltså, Soffan och Ida, alla, ta bort alla era titelbilder och sånt från Instagram så folk inte kan söka upp er.
Precis. Mörka allting nu.
Mörka allt. Bort med det.
Ta fram det efteråt.
Lägg upp någon gammal volleyvideo från 2018.
Vad skulle jag komma fram till?
Nej, men att det är svårare att läsa de som inte tävlar internationellt.
Nej, men precis. Så är det ju. Så att,
och hur mycket ni har att säga till dem i uppställningen.
Precis. Att och där tror jag ändå liksom så här, även om Adam inte har gjort så mycket så har han ändå gett intryck för att han har ju slått Hollands bästa par. Så då känner de ju till shit. Adam, han är fan bra. Han har mött något annat franskt par. Som de nämnde till oss när vi spelade i London. De bara, fan vad han är bra den där grabben. Vem är det liksom? En ung kille, 17 bast. Ja. De bara, va? En 17? Du vet, så att, det, som du sa innan, paddelvärlden är väldigt liten. Vasco Pascual som har ett väldigt, väldigt stort namn i Portugal. han blev ju slagen av Adam och Persson. Ja. Så då kommer ju liksom, han kommer ju varna det portugisiska landslaget, shit, du, de har en kille som heter Adam Axelsson, han är sjukt bra. Ja. Jag mötte dem i Sverige, han, alltså liksom, han är farlig.
Så att, Portugals paddelfeber har ju säkert också skrivit om den långa farliga 17-åringen.
Precis, definitivt. Ja, men exakt. Så att, nej, det nej, jag vet inte. Jag är bara så jävla taggad.
Jag tycker det är mysigt, jag gillar det. Det är roligt med landslag och mästerskap och sådär. Jag tycker det är roligt att fnula på. Sen är det alltid, alltså, det är, visst, det är alltid synd om någon som inte kommer med och så vidare. Men det är bara träna hårdare. Det kommer såklart, fler landslag.
Köta, definitivt. Bara kötta, kör på. Det, liksom, det ska också vara liksom lite eld i baken om man inte blir uttagen denna gången. Att shit, nu måste jag bara fortsätta kriga. Jag måste göra det ännu mer.
Jag tror det är sjukt viktigt att inte ta sånt personligt. Det är lätt för mig att säga som inte är särskilt landslagsaktuell. Men det är ändå det. För, alltså, man ska verkligen bara fokusera på det man kan påverka. Mm. Och det enda man kan påverka om man inte blir uttagen, det är ju vad man gör imorgon. Och vad man gör, alltså, förstår vad jag menar?
That's it.
Jag bara menar att det kommer inte löna sig. Typ om man säger att man blir lite bitter av att man inte kommer med, så ska man ha något litet agg mot någon. Alltså,
nej, gud nej.
Det är alltid mycket bättre att bara så här, mata på.
Det är ju så, bara mata på. Yeah. Spela alla tävlingar man kan, träna så hårt man kan och liksom ta hjälp av dem som kan mer än en själv. Och det är lite så som vi jobbar på nu i Helsingborg. Alltså, vi har ju Andreas som vår head coach. Men vi ju hjälps ju åt mellan spelare också.
Det kan ju
vara någon gång jag spelar typ en crossmatch, jag vet inte, med Albin eller whatever, och ger honom tips. Jag bara, alltså, Albin, du spelar alltid den här bollen. Det blir fel liksom, sök den här bollen istället och tänk på det här. Alltså, att vi hjälps åt sinsemellan. Och i detta fallet för Adam och Albin som kanske är yngre, och att träna med mig och Danne typ i daglig basis, det gör ju också att shit, de tävlar tränar i ett mycket högre tempo.
Ja.
Vi vet att det är de som jagar oss. Så att inte vi liksom, står inte vi på tår varje pass, så kanske de slår oss.
Såklart.
Det vill vi inte, för att den dagen de slår oss, alltså, det är jävla surret vi kommer få höra från deras sida.
Välförtjänt sur.
Ja, fy fan. Alltså då vet jag inte, jag tror jag försvinner från Helsingborg ett tag.
Nu är det 2 år, så det är fan...
Jag vet. Jag kommer få äta upp det en vacker dag. Det är, jag vet inte vad jag ska ta mig till då, eller vad jag ska ta vägen. Men det blir ju sånt här... Jag triggar ju dem, för att de ska liksom... De ska slå oss. Alltså, någon dag måste de ju slå oss. Men fram tills dess så ser jag och Dan alltid till att träna mer än dem, ge mer än dem, göra mer än dem, för att det inte ska hända. Och du vet, jag och Dan kanske blir jagade av Albin och dem, men vi har ju också andra spelare framför oss som vi jagar.
Ja,
som
men det är viktigt.
Som vi inte tränar med, men som vi vill slå.
Ja.
Och det är liksom, det är det man jobbar för varje dag. Alltså, ständigt hela tiden. Nu när vi var på Gran Canaria så slog vi i kvartsfinalen, slog vi under, sett ner. Och 5-4, deras serv, de servar för matchen, Sacher och Diego Gil. Och det är två spelare som ligger rankade 48 och 60 på FIP-rankingen. De är bra mycket högre rankade än vad jag är och Danne. Och det är ett par som vi har förlorat mot på åt varsitt håll. Alltså Danne har förlorat mot Diego Gil med Solano i år. Han har även torskat mot Sacher i år. Jag har torskat mot båda två i år också. När de har spelat med andra partner, så jag har spelat med en annan partner. Så att det var ju bara ett gött kvitto för oss att vi kunde ligga under, sätt ner, break ner, och de servar för matchen. Vi vänder matchen och vinner den. Det är jävligt skönt. Och sen går vi in i en semifinal där vi kanske inte hann ladda upp tillräckligt inför den, för att det var så lite tid mellan. När vi skulle möta Pablo Lijo som är en världsspelare. Och Mario de Castillo som också gjort ett svinbra, stabil huvudtävlingsspelare på VPT, där vi kanske åkte på den dagen. Men då liksom så här, så fort den matchen slutar, vi bara, fuck, vi vill spela om den här matchen. Och då blir det att så fort vi kommer hem från Gran Canaria, vilka är det vi tänker på då när vi tränar? Det är de två ju.
Det är också en aspekt som jag tror att Bjuss har tänkt på. För om ni tänker på, för någon vecka sedan så var ni över i Danmark och körde någon sån här liten plojig grej. Ni mötte Danmark där liksom och spelade också typ som i lag. Och där ser man ju ändå hur Andreas har lyckats med och ni i gruppen också, vilken härlig sammanhållning ni ändå har. Alltså, ni hade ju väldigt kul, ni spelade väldigt bra och det blev en rolig grej. Det är ju inte helt självklart att man gör sådana grejer i en grupp där man kanske, alltså det finns ju träningsgrupper, det finns så här, men det är ju inte så att man älskar alla människorna bara för att man är i en träningsgrupp. Men här känns det verkligen som att man är ett lag och så som du beskriver det, man hjälper dem, man vill att alla ska utvecklas. Och den faktorn i ett landslag spelar ju jättestor roll, att man tar in en grupp som redan är sammansvetsade, de tränar på daglig basis, de har massa interna skämt, du vet, de kanske har gången, de kan tagga till, de kan liksom säga till på skarpen. Det där är ju så värt så mycket i ett landslag, för att annars i ett landslag så plockar man ju liksom individuella kryddor och så ska man försöka sätta ihop någonting av det.
Det är inte så lätt, och det är som du säger, där har ju Andreas byggt upp det väldigt bra här med oss. Och vi vet ju att alltså Andreas trycker på vissa knappar ibland som man behöver trycka på för att få en riktigt bra träning. Ibland på hur han ska få igång oss. Och har ju byggt upp det här laget. Att okej, vi tränar ihop, vi är ett lag. Så självklart när det är tävlingar så är vi... Då kanske vi kan mötas.
Ja.
Precis. Men när vi väl är i grupp...
Det finns ju fortfarande respekt ju.
Definitivt. Och den respekten och den lagkänslan och den där uppbyggnaden har... Tycker jag att Andreas har skapat väldigt bra här inom vår grupp.
Ja, ju verkligen. Det är ju den jag tycker är bra att man får lita sig på i ett landslag. Så att jag vet ju att även om de är unga, om nu säger de, men jag menar Albin och Adam, så är det ju inte så att de kommer komma dit och ha höga axlar och vara rädda i den gruppen, utan tvärtom. Alltså, de är superbekväma där och de vet vad de går för. Alltså, det gör så mycket i ett landslagssammanhang.
Ja, definitivt, definitivt.
Nej, skitkul. Vi ska inte, herregud, vi har redan pratat för länge om landslaget, känner jag. Men det är jäkligt roligt. Och
det är sjukt kul, för att i vanliga fall så spelar du bara individuellt. Alltså du och din partner mot andra tävlar du i tävlingar. Nu spelar vi i lag, och det är det här som är så sjukt kul. Mm. Att det är verkligen vi, alltså hela gruppen mot dem. Alltså... nationer mot deras nation. Vem är bäst? Vem har det bästa landslaget? Så
Men ska vi ge Padel Direkt rubriken de vill ha, eller?
Vadå då?
Simon Vasquez. Landslaget tar minst silver.
Oh, det där är press, du.
Boom.
Men jag tar det. Jag skriver under på den.
Ja. Smack. På både dam- och herrsidan.
Ja, definitivt. Alltså, vi ska inte... Jag tycker inte vi ska vara nöjda med mindre. Och jag tror inte vi ska bli förvånade om vi tar silver. Samtidigt...
Men det ska vara med för oss, Spanien i kvarten.
Men exakt. Vi måste ändå liksom tänka... Allt handlar ju om... vad som... Alltså, lottningen. Jag vet inte om vi blir sidad. Det vet jag inte.
Nej.
Den kommer väl... Typ dagen innan. Eller två dagar innan kanske.
Är det så tätt?
Ja, gud ja. Okay, då får vi reda på, de kommer ju lotta på plats.
Yeah.
Så att när vi har invigningsceremonin säkert så kommer de ju lotta grupperna. Sen så vet jag inte om vi blir ett sidat par eller inte. Jag vet inte vilka nationer som blir sidare i Europa. Och det är också, det har ju en sjukt stor påverkan, för att är vi i en grupp som kommer gå mot Spanien, då är det inte så mycket att göra kanske om vi möter dem i en kvartsfinal.
Då är det bara vinna mot Spanien.
Ja, då är det bara att slå Spanien.
All right, men vi lämnar det tills vidare och säger grattis, Simon, till uttagningen i landslaget.
Stort tack och stort grattis till alla som blev uttagna och för er som inte blev uttagna, som vi nämnde innan, bara kriga och kör. Det är ett mästerskap.
Linus är ju en av dem som har legat, han har ändå varit nära landslaget några gånger. Och jag vet ju hur hårt, i och med att jag jobbar på samma plats, Time for Paddle i Göteborg, med Linus. Där man ser ju också hur det har triggat honom att han inte har blivit uttagen.
Ja, det är så.
Inte, det är bra. Inte till det negativa, utan snarare så här, han har tagit in en fyscoach. Du vet så här, så att han, du vet, när han i vanliga fall kanske satt och chillade lite mellan arbetspassen, typ han hade en PT-lektion 10 och sen en ny kund klockan 12. Då kör han intervaller. Eller han, vet så här, och det har han gjort under en längre period. Och det är inte alltid så att hårt jobb alltid ger resultat. Men man förlorar aldrig på att göra hårt jobb.
Nej, verkligen inte. Och även om du jobbar hårt så ska du inte förvänta dig att resultaten kommer på en gång.
Nej, nej, nej.
Det tar sin tid. Det gäller att göra grindet i flera år ibland.
Och kommer du inte med i landslaget så får du i alla fall ett jävligt bra pannben. Så det är alltid värt det.
100%.
Men du, det har också hänt en annan fet nyhet på Paddle Touren, och det är ju att Premier Paddle och World Paddle Tour
äntligen
reunited.
Äntligen.
Fan vad du har pratat om det i flera år, eller?
Ja, alltså i alla fall i ett år. Jag tror ryktena började snackas om detta i december månad. Men då förväntade vi alla oss att affären skulle vara klar i början av detta året. Ja. Sen har det bara liksom...
Ja, och så började, så blev det en WPT-tour, sen blev det en Premier Padel-tour, sen bara, ja, helt plötsligt var det där galna schemat igen.
Ja, verkligen. Och det är det som återstår att se nu, för att mycket kom ju, eller mycket information sades att nej, det kommer bara bli Premier Padel för nästa år, så spelar bara FIP-tävlingar och Premier Padel, fine. Sen så går det rykten om att nej, men du, WPT kanske lever kvar, för det kanske blir uppköpt, och då kanske de alltså ger spelare väldigt exklusiva avtal och alla spelare kommer signa på det. Man bara, ha. Men typ så här, alla vi som slutade spela WPT, för att ni snackar om att, för att jag hade en sjukt dålig FIP-ranking i början av detta året, men okej, WPT-ranking, slutade spela WPT-ranking, WPT-tävlingar, och så började den rankingen gå ner, och så började jag jobba upp FIP-rankingen, så att min WPT-ranking gick neråt och FIP-en uppåt, och sen så bara, nej, nej, vi byter tillbaka till WPT. Man bara,
du bara, skämtar.
Men det är lite så var det. Och jag och Danne snackade om det också senast förra veckan. Och nu är frågan liksom, vilken ranking kommer de gå på? Hur kommer de få ihop rankingen så att den blir, alltså, rimlig, vettig, rättvis? För många sa ju, nej, men spela bara FIP och Premier Padel, för det är de poängen som kommer räknas nästa år.
Ja.
Men varför spelar alla WPT då?
Ja, precis. Degen. Sponsordegen.
Är det bara för pengarna? Eller kommer de poängen också räknas till? Blir vi fuckade eller blir de fuckade? Man vet inte vem som blir fuckad. Och jag tror att det kommer vara en övergång som kommer vara helt skev nästa år. Med rankingen. På något sätt. Antingen är det vi som spelar FIP. Eller de andra som spelar WPT som kommer bli in the ass. Frågan är vilka. Och sen så kommer man få jobba upp det ännu ett år. Alltså ett bortkastat år, om man kan säga det så. Med att jobba upp den igen. Och sen liksom börja jobba från där man bör vara.
Men ja, vad fan, det är också så här. Man kan ju inte spekulera. Jag tror att man får bara spela för sin utvecklingsskull. Och så får det bli som det blir. Men jag förstår vad du menar. För någonstans investerar man ju pengar i sin ranking också.
Det blir sjukt mycket. Och framförallt de som spelar båda turerna. Så jag tror att de reser ju varje vecka.
Ja, särskilt om man inte går till kvartsfinal och final varje gång.
Ja, definitivt. Det är ju bara backa då ju. Så att, nej, det är min stora huvudvärk.
Ja.
Och frågan liksom, vad kommer hända med rankingen? Men jag är övertygad om att nu när de går samman och börjar samarbeta så kommer det bli bra nästa år.
Undrar mycket deg som blev inblandat. Det är ändå kapitalpengar.
Det är en bra fråga.
WPT har ändå, liksom, det är en tour från 2015 typ eller något sånt där. Och de har ju, så det jag vet är ju att, för jag är ju med i som pressutskicken då, som Premier Padel gör. För du löste ju ett presslägg till mig på någon Premier Padel. Sen dess har jag fått deras utskick. Och de har ju säkrat en sån här multinationell, vad ska man säga, tv-rättighet Premier Padel.
Ja.
Som täcker 180 länder och över 150 miljoner hushåll då. Och den är ju värd sjukt mycket pengar. Och den kostar ju väldigt mycket pengar. Så att det kommer också göra rätt mycket, tror jag, för sponsorerna som kommer komma in i padden.
Definitivt.
Och inte minst kolla på Bela senaste sponsor.
Richard Mills, alltså.
För de som inte vet, Richard Mille är en av världens mest exklusiva klockmärken.
Jag tror det är den deras klockan i världen, typ.
Ja, alltså det finns ju dyra, det finns ju några liksom så här Patek Philippe och annat som är som har lite modeller, men Richard Mills som brand är ju extremt high value. De har i princip inga klockor under miljonen.
Nej.
Och de har ju bland annat det som är mest känt i idrottssammanhang är väl att de har samarbetat med Nadal i många år. Och Nadal har en egen design på sin klocka som han alltid spelar med. Mm. Och de är ju extremt lätta, de här klockorna, och de ser ju lite grova ut och sådär. Men det är ju en verkligen om vi tänker att Rolex är väldigt involverade i tennisen, så är ju ändå Richard Mille något snäpp över, och det är rätt fett ändå att se att de såhär, vi kliver in i padden nu. Alltså det är en signal.
Det är verkligen en signal, och det är sjukt coolt och sjukt bra för sporten, tror jag. Mm. Vi behöver få in de här stora varumärkena, tycker jag.
Ja, verkligen.
Och göra sporten mer exklusiv än vad den är. Så att det går ju åt rätt håll där ju.
Men att Richard Mille kom in i padden, det är lite som att, du vet, djuren på savannen, de är ute på öken, det finns inget vatten, och så finns det ett sånt litet vattenhål, du vet, och då kommer ju alla djuren dit, och så har det ju varit lite med sponsorerna och med tororna idag liksom. Så står de där, sen bara helt plötsligt bara, vad är det som låter? Så bara tittar de åt höger, och så bara kommer en sån tsunami. Och bara forsla över dem med vatten. Och det är deg då alltså.
Det är deg, ja.
Så deg is sjukt. Coming. Mm.
Förhoppningsvis, vi får se.
Men det är kul också med QSI då, som är den här toren. De säger så här: QSI is proud to be the heart of driving the development of padel, and always placing the players at the center of our mission to grow the sport. Och det vet man, de kommer alla. det är alltid deg det handlar om. Men så är det. Så är det.
Men förhoppningsvis så, alltså det de gör bra, det är ju att de tar ju sporten till många stora arenor i nya länder. Jag tror de kommer satsa på att köra en Premier Padel på US Open i New York nästa år. Mm. Och det är liksom, wow.
Men det är ju det som gör att det kommer eskalera. Det är ju också därför det kommer in de här sponsorerna.
Precis, och det kommer vara något år att det är lite mindre folk i publiken än vad man förväntar sig. För att när man kommer till nya länder, till så stora arenor, så självklart fyller man inte dem på en gång. Utan padden måste ju växa där först.
Och det måste synas på tv, det måste vara tillgängligt för folk. Och de måste tycka det är roligt innan de kan gå på en match.
Och det jag tycker är positivt och bra, det är att så många gamla legender börjar röra sig mot USA nu. Jean-Martin Diaz var ju klar för att jobba som konsult inom paddel för någon klubb och någon region i USA. Så att det gör ju att paddeln kommer börja växa i USA.
Ja.
Jag vet att Gaspar redan några vänder om året och liksom utbildar, får att växa, promotare, Garrido också. Och så att det är fler och fler spelare som drar sig dit och där de får projekt att liksom få paddeln att växa, och paddeln växer i USA. Det tar sin tid. Det går långsamt, men de är hur många miljoner som helst i det landet. Så att bara om 1% spelar padel, så har vi ju lyckats. För då kommer vi ha flera miljoner nya utövare inom sporten. Så att det är bara bra.
Och har de, och tycker de att pickleball är kul, så kommer de ju älska padel.
Skojar du eller?
Karen Ball. Nej, men kul. Nej, jag ser det här som en positiv nyhet. Så att jag är optimist på det sättet. Jag ser det bara som positivt. Det ska bara bli skönt att bli av med situationstecken med en av tårna. För att det är lite för saturerat nu. Det är för mycket tävlingar. Det är inte ens kul att kolla på det längre. Man vill ju att det ska vara som i tennisen. Då är det är riktigt kul. Och nu är det fan en Grand Slam. Då vill man ju verkligen följa den. Och nu är det alltså så här. Så att, nej, det här kommer bli bra.
Det kommer bli bra, det kommer sätta sig, men det kommer ta tid, tror jag. Det kommer ta tid, så ha tålamod.
Good things always take time, you know?
Always.
Det är också därför, jag låter det ta tid med min utveckling av padden. det får ta tid.
Det får ta tid.
Nej, shit. Nej, men kul. Det är roligt. Nu ska du få hålla lördag och även...
Även du i så fall.
Så är det ju. Jag har grejer att göra. Jag har precis varit nere. Jag håller på med mitt hus nere i Skåne.
Fan vad du jobbar hårt.
Ja, gött är det.
Gött är det. Du älskar att hugga ner träd.
Ja, ja, ja.
Dricka lite clean. Ta en bild.
Exakt.
Angelica, ta en bild på mig nu.
Degen måste...
Nej, jag skämtar. Men det ser jävligt hunkigt ut när du gör ditt grovjobb.
Men grejen var så här, lite gas. Jag åkte till en polare.
Jag ser dina gans.
Hyrde en motorsåg. Ja, då bra gans.
Nej, inte jämfört med
bra
dig.
Bra gans, man.
Nej, gud. Vad sa du nu?
Nej, men du vet, jag åkte till en polare. Hyrde en motor för han jobbar med maskinuthyrning. Shoutout till Daniel Nilsson på Ramirent i Ystad. Jag åkte dit. Fick låna en motorsåg, fick låna allting. Kommer hem, så bara så här, fan, jag har aldrig startat en motorsåg, vet, så här, bensindriven. Mm. Men tänkte, jag måste ju filma när jag gör det. För det är ändå, yeah, det är ändå så här manligt. Liksom.
Ja, precis.
Tror du att det går skiten?
Nej, det fick du inte. Du måste rycka snabbare.
Nej, alltså, jag testade allt. Jag droppade den samtidigt som jag ryckte. Liksom, så att det bara, alltså, du vet, jag gjorde allt. Och sen till slut så bara började kolla tutorials på hur man får igång den. Nej. Försökte allt. Fick inte igång den. Och jag skrev till han och allting. Han bara, det är säkert, den är sur eller något liksom. Ja, skitsamma. Ja. Men så var jag så lack, för det var ett träd. Jag ville bara få ner det. Jag hade så målbild i huvudet att det är trädet där, för det är dåligt. Det måste bort. Så att jag, så bara gick jag in i farfars gamla förråd och så hittade jag någon yxa där från liksom andra världskriget. Och så bara började jag kötta, du vet. Och så typ 25-30 hugg in senare. Klingan bara åker åt helvete. Lossnar.
Nej.
Jo. Kunde ju dödat någon.
Yeah.
Men gjorde jag inte. Och så står jag där liksom, men bara skaftet. Jag får inte igång med motorsågen. Klingar var jag bara, varför har jag köpt det här huset?
Vad gjorde du sen då? Du fick ju ner trädet.
Sen till slut då, jag satte ju på klingan igen och bankade igång den. Och sen så högg jag lite till. Och sen när maskinen hade stått lite och den inte var sur längre, då fick jag igång den.
Okej, okay, nice.
40 minuter senare. Nej, det är nice. Men det är nice att jobba med nävarna. Alltså. Det är gött.
Det är kul att göra något annorlunda, va?
Ja. Mm. Träningen går jävligt bra nu. Väldigt,
du kör på väldigt mycket. Ja.
Ja.
Gött, det är bra.
Det är gött för mig. Jag leker ju bara. Jag tränar som ett
proffs. Du lever som ett proffs.
Men jag slipper leverera. Jag levererar inte. Du skulle sätta mig på banan. Jag spelade match i onsdags med Hami. Alltså vi var så dåliga så att det fick mig att ifrågasätta liksom, alltså, har jag verkligen lagt så här mycket tid på paddel och så är jag så här dålig?
Men du, en fråga
som
slår mig nu när du snackar om att prestera. Just har inte det. Du spelat en tävling med Aram Axelsson?
Det stämmer. Det här är typ ett år sedan.
Ja, men den här storyn måste vi dra. Det är så sjukt att vi har Aram Axelsson som spelar
i landslaget
idag.
King.
Men han var din partner för ett år sedan.
Alltså, fattar.
Och jag minns att du skrev till mig efter första matchen. Fan, vad han bajsar på sig.
Faktiskt. Han sa det själv. Men sen i andra matchen, då visade han mig att killen kan ju spela också. Nej, men vad var han då? 15, tror jag. Han hade inte ens fyllt 16.
Jag tror han var 16. Detta var ett år sedan, typ förra sommaren.
Ja, men det var typ... Nej, men det var inte sommar. Det var... Jag för mig att det är lite mer än ett år sedan. Alltså typ okay. Så här, 15 månader. Osäker. Men man ska inte glömma det. Men grejen var att vi gjorde ju verkligen en riktigt dålig första match. Du vet hur det kan vara i tävlingar. Man kommer in och så första match kan man bara städa av. Och så gjorde vi inte det.
Nej.
Men så vi torskade ju den. Och så var det gruppspel. Vann nästa match. Och sen så inför tredje matchen. Då var det så här. Jag har ju berättat denna innan. Men då var vi tvungna. Vi kunde max släppa 4 game för att kunna gå vidare.
Ja.
Och så har vi ju... Vi hade 5-1 egen serv i första set. Torskar den, vinner första set 6-4. Så måste vi vinna andra set med 6-0. Och så gör vi det.
Åh, så sjukt.
Men, nej, men herregud vilken utveckling han har.
Här har vi den perfekta storyn för er alla. Att
exakt.
Fortsätta göra jobbet. För det kan gå på väldigt kort tid att ta sig från, vad var det för klass ni spelar då?
B-klass.
B-klass till landslaget.
Precis. Men det, han har också fått en lite stabilare partners vid sin sida, ska jag säga. Alltså, han trodde kanske att jag var Kristoffer Persson. Vi båda är korta skåningar. Jag heter Persson. Stackaren blev så besviken.
Oh, gud,
nej, alltså. Fan, han var, och i den åldern också, han var så jäkla... ödmjuk och annat. Och jag kommer ihåg när jag tävlade i bordtennis i den åldern. Alltså Jag var väldigt mycket mer rädd för situationen än vad han var liksom.
Ja, men tänkte du också som spelar in allt och lägger ut allt liksom.
Fy fan alltså. Den han var grym där alltså. Och hans föräldrar också, så jäkla härliga. Så stöttande alltså. Det är så fint att se hur stöttande de föräldrarna är. När saker och ting, alltså även när de går bra. För det är då man får se det. Nej, jag är jävligt glad för hans skull. För det är faktiskt en grym kille.
Det är det verkligen. 10 poäng. Han fyller faktiskt 18 år när denna podden släpps.
Alltså, det är sant.
Idag är det lördag.
16 år. Då var han 16 när vi tävlade.
Idag, coolt. Exakt. Idag när vi släpper podden så fyller han faktiskt år. Så vi får göra en big shoutout. Stort grattis på födelsedagen.
Stort grattis, Julius.
Till alla våra kära lyssnare, har ni inte skrivit så skriv i efterskott och gratta Adam med oss.
Ja, in och följer hans Instagram.
Yeah.
Det är en grym kille. Jag hoppas att han tuffar till sig.
Han är tuff.
Ja, det är bra.
Han är tuff. Det var så jävla kul när jag och Danne fan. Alltså, vi kan ju bara spela in podd ett tag till. Men det här måste ju också dra. Vi spelade ju. Jag och Danne mötte ju Albin och Adam i London. Och du vet så här.
Just det, ja.
Han har skinn på näsan. För du vet så här. Det var någon boll som han träffade Danne. Och du vet, Danne blev bara så jävla irriterad. Och Adam, eller Albin, han är sån jävel på tjossa hela tiden. Du vet,
svindrygg på banan. Han är som han med det.
Han skriker mycket där, du vet. Han, ja. Jag minns att det var någon gång han servade i mitten. Jag missade en backhand retur. Han vände sig om och tjossade. Jag bara, vad fan du tjossade? Jag missade en fucking retur. Är det okej om du tjossar?
Han tjossar när... för att det var en bra serve.
Exakt, en annan sak om man smaschar bort en boll och vi inte tar den. Då tjossar. Men jag minns att både Albin och Adam då försökte ta sig under huden på mig och Danne. Så att,
det låter som att de lyckades lite.
De gör det bra faktiskt. De har lite skinn på näsan. Så att, de ser bara snälla ut. Men de är inte så jävla snälla som de ser ut.
Bra.
I alla fall inte när de tävlar utanför banan så är de ju väldigt snälla. Så att. Ja, men jag tycker med de här lilla storiesarna så kan vi avsluta detta avsnittet.
Det gör vi. Ta hand om Mimmi, njut av din lördag så köttar vi stenhårt igen på måndag morgon.
Detsamma och stort tack till alla er som lyssnar och
ta hand om er.
We will be back next week.
Sponsra podden. Ta hand om er. Ciao.
Grazie mille, ciao.
Bra
där.
Kramp i handen. Vad händer idag?
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.